Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Varför blev det så dålig film Årets bästa på Oscarsgalan?
Bör vi springa och hämta ut våra pengar på banken?
Vet vi vem som sprängde Nord Stream nu?
Jag vet inte.
Det här är Fint fullt av pengar. Jag heter Anna Björklund.
Och jag heter Isabella Löfvengren.
Du vet den här typ, vad ska man säga, privilegiediskussionen som vi har berört lite ibland i podden. Att den har så här funnits hela mitt vuxna liv. Det är ju, jag har bara tänkt på det. Det är ju så här anledningen att jag sitter här nu fast jag typ är magsjuk. Och i nionde månaden. Och jag har varit uppe i tre. Visst är det skönt?
Ja, det är jättehärligt.
Det var så en journalist som frågade mig förra veckan, eller vad det var. Jag glömde säga det till dig, men jag tror att jag liksom försvarade oss lite, eller försökte förklara så här. Men som sa så bara, ja, hur är det så här? Du och Bella sitter och pratar om pengar, men ingen av er har ju någonsin behövt tänka på pengar. Jag bara, ja, du vet så. Men det finns den bilden att det skulle finnas någon så här i bakgrunden, en tappkran som så fort man behöver lite stålar så går man till den.
Ja.
Det kanske du också har.
Jag har haft, jag har inte det längre.
Nej, men du har haft en tappkran rent fysiskt, ja. Men du har alltid haft den bilden av att du har en tappkran.
Ja,
för att du liksom har ett fint efternamn och lekt med den rollen.
Ja,
liksom.
Gud, och jag kommer aldrig bli... Den kommer alltid vara där.
Det kommer alltid vara där, exakt. Det är ju det på något konstigt sätt. Fast jag har ju inte haft det på det sättet.
Liksom. Fast jag hade det några få lite period.
men det är faktiskt... Jag tackar liksom... Det har varit en så himla bra uppfostran för mig. Att så här, jag tänker så här, jag kan aldrig gnälla. För att så fort jag försöker så kommer någon jävel och liksom skriker så. Tror att det är synd om dig? Och jag bara, nej. Aldrig grivet. Jag jobbar fast jag är nyförlöst. Jag säger inget om det. Jag haltar med förverkar. Jag såg Årets bästa film enligt Oscarsjuryn.
Var den så bra som folk säger att den borde vara med alla de utmärkelserna?
Den vann ju nästan alla priser. Nästan alla bästa skådisar, bästa film, bästa regissör, bästa... Så jävla dålig.
Den var det.
Bella, den var så dålig.
Du måste, eller varför? Ja.
Eller, nej, fast... Jo, den var... Du hade hatat den ännu mer än jag gjorde, tror jag. För att den är liksom en flamsig The Matrix.
Jag gillar inte flamsigt. Nej. När den blandar... När flamsigt blandas med grejer som inte ska vara flamsiga.
Exakt. De håller på att slåss och hoppa mellan universum och sånt. Men så är det drängt i asiatisk fnissig humor. Alltså det är så här en kung fu fight. Men någon har en buttplug i röven. Och det ska vara kul.
Ja, nej. Men gud vad konstigt. Men kan du förstå varför andra tycker att den, att den, att den skulle vinna så många priser.
Alltså jag tror inte att den varit så populär. Det, jag har inte hört någon säga att de tyckte om den. Jag tyckte också att den var lite, alltså den var lite långtråkig. Den var lite, alltså lite jobbig på något sätt. Och sen så var det också så här att humorn då tar ganska stor plats. Men den är inte, det är inte så bra.
Och det var asiatfnissen?
Ja, lite, alltså, ja, det måste man nog säga. Att det, för det är så här, att de kan hoppa mellan olika parallella universum genom att göra osannolika saker. Så att det är hela tiden så här att, att så här, skynda dig, kissa på dig. Skynda dig, äta upp ett lipsyl. Alltså att de ska vara så här crazy, liksom. Och det är humor ganska mycket. Och att de ser crazy ut, eller att den, någon som ser ut som en liten... liksom tant ska göra någonting jättecoolt. Det är liksom, och det är inte så skojigt.
Men gud vad du har sålt in den dåligt också.
Ja. Men det, och sen så är det liksom en, det är lite, vad ska man säga, det var inget mindblowing så här, filosofiskt innehåll heller, eller liksom tema.
Men var det såhär, så man ska vara snäll. K-movie-film?
Vet inte.
För jag tänkte, då kan ju kanske...
Vad är det?
Nej, jag bara tänker sig K-pop.
Ja. Nästan är så här, kines, halvkinesisk på något sätt. Eller den är liksom en amerikansk-kinesisk så.
Mm.
Men jag vill ganska mycket ha mina dryga 2 timmar tillbaka faktiskt ändå. Och det här är ju lite konstigt. Att den då ändå vann alla priser på den världens största filmgala.
Mm.
Jag har en teori om varför.
Mm, spännande.
Mm, för det har funnits en diskussion i och kring Oscarsjuryn, vet jag, om vilken väg man ska gå. Nu när ingen längre kollar på film. Det är liksom grundantagandet. Så. Ingen kollar på film. Vad ska Oscarsjuryn göra då? Vad är Oscarsgalan då? Ska man sätta filmkonsten? Alltså belöna filmer då som är väldigt bra. Så som kanske filmfestivalen i Cannes försöker göra. Eller ska den vara mer en gala där man firar de filmer som dragit in mest stålar det gångna året. Och så går de upp och får en stor applåd.
Mm.
Vilket liksom, ja, det är ett vägskäl här på något sätt. Ja, men det beror ju på det då att kulturen har ju skiftat de senaste 10 åren, om man säger så. Och det märks på ganska tydliga sätt att det är så här... Ja, men för 10 år sedan så kollade över, nästan 50 miljoner människor på Oscarsgalan till exempel. Alltså på själva galan.
Mm.
Och nu är det 10 ungefär.
Oj, jäklar.
Ja, alltså att de märker det liksom själva också. Att, de
att kulturen minskar så.
Precis.
Är det därför vi pratar mer pengar än kultur i podden?
Ja, kanske precis det blivit så. Men det är också så kanske att för 10 år sedan så kunde en stor blockbuster vara bra.
Men så var, vilken kategori hamnar... Den här everything, anything.
Ja, men precis, för det är ju lite konstigt då. Att den är ju inte i någon av kategorierna egentligen.
Nej.
Den är inte jättepopulär och liksom alla så här 12-åringar går och ser den i en sån upplevelsestol där man blir sprutad med vatten
i ansiktet. Har du ens sett den annonseras på bio i Sverige?
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Nej, det, och jag har inte hört någon prata om den förutom någon som sa att så här, ja, den var ju inte så bra. Jag såg den av plikt liksom, för jag har hört att den är så... tippad liksom och nu har vunnit allt. Nej men den är ju inget dera, men på ett sätt perfekt för att...
Sa du vad den hette?
Den heter, den har också en knölig titel. Kanske därför vi inte pratat om den. Everything, Everywhere,
all at once.
Everything, Everywhere, All at Once. Ja, men nästan ingen har hört talas om den, nästan ingen har pratat om den och inte så många har sett den. Men... Oscarsjuryn försöker hitta, som man gör när man är i en trängd situation, försöker man hitta en tredje väg, du vet. De tänker då så här, okej, den här filmen har en internationell marknad. För det måste ju en liksom stor film ha. Den kan inte bara förlita sig på liksom västvärlden, utan den måste funka i Asien också. Det är därför Avatar till exempel är perfekt, för den har inga sådana västkulturella liksom konnotationer, eftersom de inte ens är människor väl? Eller?
Nej,
perfekt alltså. Mm. Det måste också vara någonting som kan vara då en upplevelse att se. Så att folk går och ser den när de har ätit sådana cannabis edibles, för det är det folk gör på bio i USA, eller liksom när de vill, är 12 år gamla och vill bli underhållna, alltså sitta i en sån stol som ruskas eller blir sprutad med vatten i ansiktet eller vad det nu är liksom. Så det måste vara ganska, det måste hända grejer, det måste vara action.
Och det har visuell ju 3D, det ska,
precis,
du måste, det ska vara, gå till bion för att uppleva,
ja,
filmen.
Ja, precis. Det ska vara färgglatt eller snabbt, eller de ska slåss, eller det ska vara mycket sex, eller någonting ska det vara, eller väl sånt. Och det har den här då också, eftersom det är de här jättekonstiga kung-fu-scenerna och folk har färgglada kläder av den anledning som jag aldrig förstår. Och så där. Också då kanske det viktigaste att de inte ska vara det minsta elitistiska, smala eller svåra för att kunna vinna en Oscar. Utan ett buttplug-skämt liksom skadar inte, även om det är ett skämt som kanske ingen skrattar åt. Så att det här tror jag är liksom Oscars framtid, eller det här är den de försöker skapa åt sig själva i alla fall.
Så du menar att den här filmen var liksom först ut i den tredje kategorin?
Ja, precis. Den tredje kategorin de försöker skapa. Men som jag vet inte, den verkar inte funka så himla bra. Men vi som gillar då, alltså det som är bra film på riktigt, alltså 90 minuter långt relationsdrama där någon går runt och bråkar med sin man i en lägenhet och typ har en jobbig mamma. Vi har inte så mycket att titta ditåt för, liksom. Det kan man inte säga. Utan det kommer vara mer så som den här, eller kanske som den som vann bästa musik.
Det var inte Avatar, va? Eller, nej, det var Maverick. Var... Nej, det
var någon eller bästa låt.
Precis.
Den här indiska folkdansen i alla fall. Det var då inspelat i 4K. Det var färgglatt, det var internationellt. Säkert toppen om man är hög på en biograf. Och det var i alla fall ganska svängigt.
Men jag följde Oscars, eller jag följde inte Oscars, men jag var intresserad av Oscarsgalan av egentligen en anledning.
Mm-hmm.
Och det är han Brendan Fraser.
Berätta, vem är det?
Det är han som spelade The Whale.
Ja!
Mm. Mm. För att jag har, alltså Brendan Fraser har varit min idol sedan jag var barn.
Mm.
För han var ju huvudrollen i Jungle Awards.
Mm.
Och sen Mumien, mm. Mumiens återkomst och alla de heter, jag har sett allihopa.
Mm.
Det var länge sedan. Och dels, alltså han var så vacker och så charmig.
Ja, just det.
Och nu när jag i vuxen ålder gick tillbaka och googlade hur han såg ut i Jungle Awards.
Ja.
Alltså förlåt Paul, men det här är den vackraste mannen jag har sett. Alltså jag blev typ gråtfärdig när jag ser hur vacker han är.
Ja.
Och sen har jag ändå, om man har följt hans karriär ett tag så förstår, eller så insåg ju att han försvann i massa år.
Han har ju det som, alltså hans ansikte är ju det som, han har ett väldigt öppet ansikte. Det är väldigt bra när man är skådespelare och har ett öppet ansikte. Du har ett öppet ansikte tror jag också. Jag har inte ett så
Gud,
öppet
vad är
ansikte.
Ett, men vi är ganska lika. Vad är ett öppet ansikte?
Att man bara ser mottaglig ut på något sätt. Han har ju till exempel en sån blick som alltid ser lite sökande ut.
Ja,
lite så här, påverkbar.
Och ja, så här. Lite, precis. Kom och ta hand om mig. Ja. Kom och styr mig.
Utan att, han ser inte svag ut. Liksom.
Nej, utan bara han ser ut som en fin människa.
Mm.
Och, ja, och det är det som är grejen. Den. För att nu när han försvann... Jag läste någonting att vi hade någon så här, att han hade blivit utsatt av sexuella trakasserier av någon jätteäcklig man. Och så tror jag att det var någonting... Jag
har inte... Alltså i vuxen ålder eller när han var yngre?
Nej, i vuxen ålder.
För jag minns också Jungle George när vi såg den. Jag minns att vi såg den på ett kalas här, där vi var liksom massa barn och så massa föräldrar. Och att, liksom, att det var ett sånt skämt bland föräldrarna när vi kollade på Jungle George att liksom mammorna smög in. Att det var så uttalat att han var någon, liksom, att det var flickornas Jungle George väldigt mycket. Det var, men det var väl klart, filmen handlade väl om det. Ja. Det var inte de som kom på det skämtet. Kanske.
Men att, alltså, USA älskar ju comebacks.
Mm.
När han någon är uträknad, så här, stackars honom, vad händer med honom? Och sen så får han gå upp på scen, vinna i, vad säger man, var det väl bästa manliga huvudroll. Och hans tal, när han står på scen, det var så rörande, så jag satt och grät hemma.
Gjorde du?
Ja.
Men det var många som grät på den här Oscarsgalan, eller hur?
Ja, men det är väl men det som var
kanske, kanske alla män, det var alla män som grät, och det var därför man, det var så mycket manliga känslor.
Jag tror att man måste det som man idag, ja, att gå upp och försöka visa sig ödmjuk.
Mm.
Men Brendan Fraser, han är ödmjuk på riktigt. Alltså man ser hur han blir rörd, och man ser hur han, för att han säger i talet sådär att när jag var stor i min karriär så uppskattade jag inte riktigt, utan det var någonting jag förstod efteråt. Mm. Och nu så får jag komma tillbaka, och jag fick vinna det här, och han hyllade sin manager, vilket inte är så jättevanligt när man står där på scen, utan jag var så lycklig, jag satt där och log för att han tog hem det här priset.
Mm.
Och jag har inte sett filmen än, men jag ser verkligen fram emot att få se den.
Jag vill också se The Whale.
Ja.
Mm. I started in this business 30 years ago, and things, they didn't come easily to me, but there was a facility that I didn't appreciate at the time until it stopped. And I just want to say thank you for this acknowledgement, because it couldn't be done without my cast. It's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean, and the air on the line to the surface is on a launch being watched over by some people in my life, like my sons Holden and Leland and Griffin. I love you, Griffy. My manager, Joanne Colonna, Jennifer Plant, and my best first mate, Jeannie. Thank you again, each one and all. I'm so grateful to you. Good night.
Men han har gjort den perfekta comebacken, som ju också är att komma tillbaka, att man har varit en sån liksom golden boy som bara är söt och spelar liksom lättsamma roller, och sen komma tillbaka och göra något lite tungt dessutom. Det är väl det bästa, eller hur? För nu är det någonting som handlar om svår övervikt och den problematiken liksom. Någonting som tänkte att väcka debatt och känslor och sådär. Ja, ja. Inte bara väcka mammorna.
Nej, men sen också, sätter man en skådespelare i en miljö där det är massa effekter, som de i den här filmen som du pratade om, börjat med hopp och mellan olika världar, då är det ganska lätt och kanske att se bra ut. Men när en film utspelas i en och samma rum i två timmar, då är det ens liksom talang som får glänsa.
Mm.
Så heja Brendan Fraser, jag är jätteglad för hans skull. Men någonting som jag tycker är befriande i Hollywood är att saker och ting går ändå till rätt håll. Alltså först var det hela liksom MeToo som togs upp, att det är många som, ska man lyckas i karriären så behöver man liksom på något sätt bli utnyttjad, vilket är jättehemskt.
Inbyggt i branschen.
Ja, men lite så. Och sen tycker jag var väldigt sådär uppfriskande att skådespelaren som är med i You, och han var också med i Gossip Girl, Penn Badgley. Vet du vem det är?
Ja, det är väl han som är Lonely Boy i Gossip Girl.
Ja, men han är lite såhär pretty boy. Alltså han ser lite söt ut.
Ja, precis.
Och han har nu har fått en egen serie som heter just You. Jag tror jag har sett 3 säsonger. Den är halvbra.
Okej.
Men han
lockig, folk känner igen honom när man ser honom. Men ja. Penn Badgley,
svårt att uttala. Badgley.
Ja.
Ja. Men i alla fall, så han har gått ut och sagt att han vill göra färre sexscener. Just för att han tycker att det känns som otrohet mot sin fru. Och då är det också flera skådespelare och skådespelerskor som har hakat på det här. För att man säger att man, är liksom, man vill inte göra mer sexscener.
Nej.
Och jag blev så otroligt glad och lättad när jag hör att man kommer minska på sexscenerna. För jag är så pryd. Trots att jag är 32.
Ja, det är det jag tänker. Att du hatar flams och du hatar liksom onödigt. Vad ska man säga? Du vill inte... Nej.
Nej, men jag känner så att det går ganska snabbt när man förstår att nu kommer de här människorna vilja liksom ha sex med varandra. Och det räcker där.
Vi kan snabbspola det.
Ja, jag fattar grejen. Så jag kunde inte se Games of Thrones bara för att det var så mycket sex.
En tv-serie som jag ser nu som heter 1923. Där är det också så att jag har också nästan typ velat snabbspola, för att det är liksom så lite onödigt insprängt. Det är liksom det handlar om så här indianer liksom, som är internerade i olika såna här läger på 20-talet, och liksom den här järnvägsutvecklingen och det är liksom cowboys och det. Men så måste det också vara så här att bankiren har jättemycket sadistiska liksom relationer. Det måste vara så att den gulliga cowboyen tar sin flickväns oskuld. Alltså det är så här hela tiden, tusen parallella sådana. Alla måste ha liksom sin egen lilla så här sexstory också som är bredvid. Som också är alltid så här, men är folk så himla sadistiska bara för att han är bankir och ska vara ond typ, så måste han liksom också alltså slå sönder horor varenda avsnitt. Alltså jag fattar inte riktigt, så jag förstår Penn Badgley vad nu heter, om att det kanske inte är så, man kanske kan göra den rollen på något annat sätt, att inte bara alltså, ja. Den här pseudoporren är lite match
jag
ibland.
Tror inte, hade 50 Shades of Grey kommit idag så hade den inte varit lika omtyckt.
Nej,
jag tror att vi är lite less på det där.
Ja.
Men skulle sagt, vinnaren då med Oscarsgalan, var det mycket sex i den?
Nej, ingenting.
Perfekt! Jag hejar på tredje kategorin. Mer avatar, mer liksom stora som skakar i biografen och inget sex.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den största nyheten som har hänt sen vi såg sist, det är ju att banken Silicon Valley Bank kollapsade.
Precis, det hände väl. Jag har ju det här nu, eftersom jag är gravid så vaknar jag ofta på natten lite, och är lite så halvvaken. Och då brukar jag kolla liksom lite ny, för det var ju på, jag tror det var på kvällen på torsdagen när vårt senaste avsnitt hade kommit ut. Och så såg jag liksom bara att det var en bankkollaps och så hette den liksom SVB. Och i mitt huvud då, så här halvsovande, så var jag så här, hur förkortas Handelsbanken? För det låter så svenskt. Alltså jag hade sån panik.
Nej, men det är det största bankkraschen som har hänt sedan 2008. Och jag sprang in i min pappa och han sa så här, han bara, men det är ju inte en jättestor bank. Så jag vet inte hur mycket du kommer att påverka. Nej. Men grejen är att det är fel. Alltså det är USAs 16:e största bank.
Ja, i Swedbanks storlek hörde jag ungefär. Alltså om man tänker globalt liksom. Mm.
Och sen är det också, det är så nischad bank. Och sen är tech ett sånt hett ämne och alla älskar att prata om det. Så det är såklart att den får mycket mer uppmärksamhet.
Precis.
Och det som har hänt är att innan Fed höjde räntorna så köpte SVB enormt mängder med obligationer.
Mm.
Och räntorna på de obligationerna var väldigt låga.
Just
och
det.
När SVB inte har gjort avsättningar på att räntan på obligationerna skulle kunna höjas ganska snabbt, så blir det så att när räntan väl höjs, så blir de nya statsobligationerna som man köper får ju en annan ränta, vilket är mer fördelaktigt.
Just det, precis. De är mycket mer värda då än de gamla blir ju bara, de har nästan inget värde alls.
Nej,
eller hur?
Precis. Och grejen är att det här händer ju ofta, men en bank som liksom löper på under en väldigt lång tid, då spelar det ingen roll.
Nej, just det.
Men när det är så att banken behöver sälja sina tillgångar väldigt, väldigt snabbt,
just det,
då måste man ju sälja på den här förlusten. Så banken gör en jätteförlust när alla de här kunderna, då, företagen, säger att vi vill ha ut våra pengar nu.
Mm.
Och det blir då en psykologisk grej att när man ser att bankens liksom, networks har sjunkit, så blir man ju nojig och vill ta ut sina pengar.
Mm.
Och amerikanska banker har en bankgaranti på ungefär, nu ska jag översätta svenska kronor, då, ungefär 2,5 miljoner svenska kronor.
Ja, just det.
Och det gör man just för att folk inte ska springa till banken när det börjar skaka.
Mm.
Men de flesta bolagen i säkert Silicon Valley har ju mer pengar, ja, än 2,5 miljoner kronor,
ja,
på kontot.
Precis.
Och
det är också dessutom då företag som har tagit ganska mycket smällar hittills. Det var ju därför de behövde ta ut sina pengar också från början, eller hur? För att alla techbolag blöder också i den här, på grund av räntehöjningarna. De är beroende av kapital hela tiden som de inte får längre.
Nej, precis. Så när ingen kommer att låna mer till högre ränta utan man plockar ut pengarna, så blir det här en dålig spiral.
Mm.
Så i alla fall, så den här banken kollapsade. Och jag tror att USA, Joe Biden gick ut med och sa att alla kommer få tillbaka sina pengar. Men jag vet att det har skapat en irritation, för folk undrar var ska de ta de här pengarna ifrån.
Ja, just det. Precis. Det är en politisk fråga.
Det blir en politisk fråga som kommer liksom nu vi efter.
Exakt. Jag har redan sett att folk varit ganska arga över så här, att de delade ut bonusar typ 2 veckor innan kollapsen och sånt där. Att det blir en sån, och det förstår jag, det kommer jag ju, alltså, vi har väl haft det problemet i Sverige också. Jag tror att SE-banken har väl blivit utbailad av staten så här 7 gånger eller någonting. Och att det skapar ju, alltså de har jättehöga vinster, och sen så fort de inte har det så har de oändliga garantier. Det är ju ett problem liksom, i vår tid, vårt samhälle, som inte riktigt går att lösa, för att de måste också finnas. Det har bara blivit så.
Mm.
De måste det nu. Så är systemet.
Jag tänker, för alla de här startupsbolagen och grundare, de som driver bolagen, det är ju världens rockstjärnor. Idag.
Mm.
Så det kanske finns någon form
de
av...
De var liksom, för en vecka sedan i alla fall.
Och det är lite det jag vill komma till. Att den här rockstjärnestatusen, kanske att man tänker att man bara har varit så dumdristig under de här åren.
Mm.
Men det är också att man som är entreprenör och startup då i Silicon Valley, att man inte tänker på kanske att så som jag bygger bolaget är inte riktigt har liksom en struktur som funkar i alla konjunkturer.
Nej.
För att när det har varit en låg ränta, då räcker när ett bolag kan låna till 1% ränta, då räcker det med ett företag för att de kanske har liksom en vinstmarginal på 3-4%. Då har man en bra affär.
Mm.
Men i räntan 4-5, då behöver man en vinstmarginal på 7-8%. Och det är jäkligt svårt att få under en lågkonjunktur när folk inte handlar. Precis. Så affären för företagen fungerar inte.
Nej.
Så där står vi i en väldigt så här dålig situation till möte. Så att hur ska man som startup-företag kunna höja sina priser i en marknad där folk inte kan köpa för större belopp? Så det gör att många av startupsbolagen kommer att slås ut nu.
Ja, och det är väl också hela tanken med, eller hela modellen är väl också att vinsterna ligger väldigt långt fram i tiden för många av dem. Att det är liksom inbyggt, vilket ju varit då väldigt gynnsamt i lågräntetider, för att då har investerare letat efter sådana som inte tjänar pengar nu, för just nu är pengar gratis och pengar betyder ingenting, utan just som kommer tjäna pengar sen.
Mm.
Men om de inte överlever till sen, så ja, det är liksom det är någonting som haltar här. Och jag bara påminns om alla, men jag har träffat ganska många sådana som berättar att säga, ja, nej, men jag hade väl också några 100 miljoner före dotcom-kraschen. Och att sen så har livet så att säga återgått till det normala. Så, där man kanske bor i en hyresrätt och har ett jobb.
Men en gång
i tiden, precis. Och så skulle det ju mycket väl kunna vara.
Ja.
Då slipper vi alla sådana självutnämnds. Smarta killar som säger att de fattar data.
Vi är ju där nu och det kommer att bli värre. Precis som du säger, vi har haft en marknad där man som företag, man spenderar då $1 och du tjänar 50 cent.
Precis.
Så du backar hela tiden och det gör man bara för att få market share.
Precis, allting. Det här var faktiskt en del i Andreas Cervenkas bok då, som vi pratade om förra veckan, som du inte läste klart, som jag tycker var väldigt intressant, där man förklarar liksom varför vi hade så mycket elsparkcyklar på gatorna i Stockholm. Det var ju just för att alla slog som marknadsandelarna på en marknad där ingen tjänade pengar. Det var inte tanken, men man skulle ta marknadsandelar för då attraherar man investerare. Att det är liksom, det är de man slåss om, det är de som är marknaden för de här bolagen, inte faktiskt kunder, för det är liksom, vinsten ska ändå inte vara nu, den ska ju vara långt fram, jättelångt fram.
Ja. Och det som är så typiskt då med sådana här bubblor är att när pengar är enkla att få in, då blir också besluten väldigt dumma. Alltså när man kan låna enkelt och man får in kapital från riskkapitalister och sånt, så blir investerande, de beslut man tar blir ju inte lika smarta än om man hade verkligen behövt vända på varenda krona.
Nej, precis.
Så att man har byggt företag som helt enkelt inte kanske är starka i sig att stå stadigt i olika konjunkturer. Så att jag tror att, det låter så hemskt att säga för folk förlorar ju så mycket pengar och jobb, men det är väl en ganska naturlig fas i vår ekonomi att det är lite så här evolutionen.
Best ja, fit. Exakt, och det kanske kommer vara en sån utrensning bland alla startups, men det kommer inte vara bland bankerna, för det har inte världen råd med. Liksom. Det som man kallar kreativ förstörelse då, som är kanske då att de här startupsen som kanske inte var så jävla bra från början, utan som mest var som red på en våg, och när den vågen slår i land så liksom finns ingenting kvar. Det finns det ju någonting så här, ja men naturligt evolutionärt i då kanske. Det är ju, jag tror, väldigt frustrerande för människor, väljare, medborgare och sådär, att bankerna, de är liksom inte utsatta för den typen av rättvisa. Vi är det som privatpersoner.
Men fast det kanske är bra att bankerna är
precis. Det finns en logik i det. Men det är fortfarande någonting som man blir jävligt förbannad på. Ja. Jag blir det i alla fall.
Ja, men exakt. Mm. Det som är trist, om man då ska vända på det, så här, varför är det då tråkigt om alla de här techbolagen som försöker utveckla AI, vi tittade på Metaverse som Meta slopar, och så att när AI-utvecklingen kommer backa på grund av att de här bolagen inte kan få in mer pengar för att räntorna är dyra och så. Mm. Det är ju ett bra tekniska bolag som har en bra liksom, teknisk tjänst eller AI. Poängen är om de bygger tjänster i företag som gör att man kan producera varor till ett lägre pris.
Mm.
Då behöver du inte produkterna och sånt som man säljer ut till konsument höjas i pris. Så det liksom blir en deflation.
Mm.
Så att vi behöver mer techutveckling för att göra det billigare att producera, för att inte behöva höja priset ut mot kund.
Precis, det här är ju hela baksidan. Ja, det är så, det tråkiga med lågkonjunktur.
Ja. Nej, men så att vi är i en sån skakig tid och man försöker på något sätt form av greppade, att greppa det som händer, och det är viktigt, och det är egentligen det som jag vill komma till i det här, att vi ser att SVB har fallit, vi ser att konjunkturen kommer att bli värre, för att ju svårare är att få ner inflationen i ett land, desto mer skada gör det på ett samhälle. Så att vi väntar en väldigt tuff tid, och jag är en extremt positiv person, men jag känner nu att så här, det är dags att som svenskar att ta upp och förstå så här, men vad är det som händer?
Mm.
För vi svenskar, vi läser nyheter och då står det så här, nej men svenskar, vi konsumerar lika mycket och vi äter potatis och köper dyra tomater och alltihopa.
Ja, jag har också sett det.
Men och då kopiorna som du pratade om sist, de säger ju att vi handlar lika mycket.
Ja.
Och då tänker man att men då är det ingen fara. Men det som man har glömt är att, och inte räkna med, är att det är ju priset på varorna som gör att vi tror att vi har handlat lika mycket. Men det är färre varor.
Vi bränner lika mycket pengar, men på mindre.
Ja, så att det är en påverkan av ekonomin som kanske gemene man inte förstår. Mm. Och det är för att informationen vi får ut är felaktig.
Mm.
Så det jag vill slå ett slag för det är att så här, läs på kring ekonomi, kring hur du ska tänka till, ha en plan om saker och ting blir värre.
Mm.
För sitter vi nästa år med en 5% i ränta,
mm,
och saker och ting är ännu dyrare, att så här, ha inte skygglappar på hur dina lån ser ut, utan att banken kommer aldrig kunna hjälpa dig hantera din plånbok bättre än dig själv. Det som är så hemskt är att samhället måste slå ut människor. Att vi måste öka arbetslösheten och få folk fattiga.
Ja, det här är ju också en tråkig del av ekvationen då. Att bankerna räddas, men däremot arbetslösheten, det är bra om den stiger i liksom finansministerns ögon. För att då är det ett vapen mot inflationen. Mm. Den måste stiga.
Mm, man väntar på det.
Ja. Och vi har lite fler konkurser och lite högre arbetslöshet.
Och det är det som är så hemskt. Och de vågar ju inte säga det högt. Nej. Men det är så. Det sägs upp för få människor i Sverige då, mm, för att kunna liksom på något sätt få ner inflationen.
Det, ja.
Så kriget handlar om att låt så många slås ner före dig. Håll ut så länge som du kan och se folk falla framför dig. Och det är så hemskt.
Men då ska knuffa man dem om du kan.
Ja. Men ska man vara krass så är det det vi går och väntar på.
Ja, oh, just det.
Ja, är sorgligt. Jag har inget positivt att säga om det.
Nej, det är inget positivt. Alltså.
Nästa gång vi poddar, då ska jag komma med liksom lite mer ljus. Jag ser fram emot
det. Vi får se. Vi får se vad vi är nästa vecka. Ja. Minns du att Putins gasledning till Europa, eller en av dem, sprängdes i höstas?
Mm.
Det var många bilder på det här läskiga sugande hålet mitt ute i havet. Går du ihåg dem?
Ja.
Det finns två ledningar som är gasledningar. Vi är inte så beroende av dem i Sverige för att vi har inte så mycket den typen av energi. Men Tyskland framförallt har importerat väldigt mycket rysk gas genom de här pipesen då, som går bland annat under havet. Och så var det då den här märkliga grejen att under kriget då, så plötsligt så lyckas någon spränga den här. Men ingen visste vem.
Mm.
Och ingen tog på sig det liksom. Och då, det hände en grej i medierna då som var att alla direkt sa att det var Putin som hade gjort det. Och fast Joe Biden alltså hade sagt att det här är ju ett problem för att Putin håller på och leker med den här. Han stänger av kranen, han sätter på kranen. Han liksom använder det här som utpressningsmedel mot Tyskland, mot Italien.
Han sitter och leker med det.
Ja, men han sitter och leker med det och håller EU då liksom under foten på något sätt. Att när som helst ska jag trampa på den fullständigt. Och så gjorde han så här. Och det verkade ju väldigt, så det gillade inte Joe Biden då, som är allierad med många länder i EU och liksom vill att väst ska vara självständigt och inte beroende av Putins energi. Så att han sa ju att ja, men den här gasledningen kommer försvinna liksom, om det blir ett problem. Och så puff, sprängdes den. Men trots det så var väldigt många övertygade om att det var Putin. För att man hade den här bilden av att Putin är ju den onda. Så när någon gör någonting liksom dumt eller drastiskt eller så i världen, då måste det ju vara han. Så tror jag att det funkar i folks huvuden i alla fall.
Ja, det ingår i liksom hans strategi, men vi förstår inte vad han vill riktigt.
Nej, men precis. Men exakt. Men det enda som det var ju att han blev av med dels en väldigt, väldigt dyr, liksom väldigt många mil lång undervattensledning och också ett jättebra utpressningsmedel då mot sina fiender i väst.
Men det är väl det som styrker på att det inte är han som har gjort det.
Precis. Och nu säger då amerikanerna att de vet vilka som har gjort det.
Mm.
Amerikanerna säger att de vet, och de säger att de vet att det är en ukrainsk, jag tror de kallar det för en icke-militär grupp. Alltså typ en ukrainsk terroristorganisation egentligen då. Mm. Men några som är på den ukrainska sidan och gjorde det här utanför det organiserade kriget, så att säga. Så
en
det
egen var inte, cell någonstans.
Det var, precis, det var inte Zelensky som tryckte på knappen, utan det var någon frifräsare som gjorde det.
Men de här, det straffar ju andra länder också, så vad är det för? Är det bara att Ukraina säger så här, men nu ska Putin inte få leka med den här gasbaken mer?
Ja, precis. Alltså för Ukrainas del då, de har ju också stort intresse av, för de vill ju då att väst ska Alltså, man förstår att de vill att den ska försvinna, för de vill ju att väst tydligare ska välja sida.
Vilket också, ännu argare.
Precis, var inte vara beroende av Putin och behöva kompromissa med honom och deala med honom, utan liksom att det ska vara en tydligare uppdelning. Så det är ju egentligen ganska logiskt. Men det kan ju också fortfarande vara amerikanerna själva, och så säger de någonting annat.
Jag hörde någon rykte om att det skulle
vara... Ja, precis. Ja. För det är ju, alltså, även om det är då en icke-militär organisation, så man måste vara ganska militär för att spränga den här ledningen, förstår jag, vad jag förstår. Och dessutom för att göra, liksom, för att kunna göra utan att lämna några...
Men de hade ju kommit... De hade ju,
spår.
Nu har de ju en tanke kring att den gruppen som åkte in och sprängde och kom i en segelbåt.
Det låter lite... En segelbåt med en jättestor missil på.
Ja, men det, för, det, för jag tror att de senaste spåren var att det var någon som hade hyrt en tysk segelbåt. Och så var det ett gäng som åkt ut med den här segelbåten och liksom ska spränga.
Ja.
Och då var det någon så här superduktig militär person i Sverige som sa att han tycker att det inte låter så rimligt, för att man hade hellre tagit en motorbåt.
Jag håller med.
Ja, då får vi se om det är ukrainarna då, som har hyrt en tysk segelbåt.
Ja, men precis. Men det är en intressant grej med det här med liksom hur krig fungerar. Att folk, det, som jag tycker att man pratar om det i media ganska mycket, är just att det finns en ond och en god sida. Just så här, något dåligt händer, då är det säkert Putin, den onda. Och så i verkligheten så är det inte alls så. Och det är inte riktigt så. Ju närmare man tittar så brukar man ju faktiskt komma fram till att det finns ingen, utan vad ska man säga, ute på fältet, då är ju alla ungefär lika onda goda. Alltså när det är liksom man mot man, så handlar det inte om ideologisk övertygelse så mycket, eller det är någonting annat. Alltså det är den här, på västfronten är inte nytt, det är också en sån film som var favorittippad på Oscarsgalan, som ju handlar om just det, att liksom krig på nära håll är inte riktigt på det sättet.
Det är lika elakt.
Ja, precis. Mm. Också att det finns såna här då intressanta utkantsrörelser, och det gör det ju verkligen i det här kriget, som slåss på en sida, men hur de egentligen hör ihop med ursprungs... vad ska man säga? Hur de egentligen hör ihop med nationen och sådär är lite oklart. Det finns till exempel, i Ukraina har ju den berömda Azov-bataljonen som är nazistisk, till exempel, nazistiska legosoldater. Och de har slagits där sen Ryssland invaderade, alltså för länge sedan. Och det gör ju inte att liksom den ukrainska armén är nazistisk. Men det är en sån grej som uppstår i krig. Och det är kanske det som är det allra läskigaste med krig. Att liksom lagar och regler försvinner.
Mm.
Att det lämnar kaoset och våldet och så, lämnar utrymme för den här typen av frifräsare. Liksom att göra grejer som de inte hade kunnat annars. Och jag tänkte då på så här just en film som kom för typ 10 år sedan, när en sån stor blockbusterfilm fortfarande kunde vara bra då. En Tarantino-film som heter Inglourious Basterds.
Mm.
Såg du den?
Nej.
Den handlar liksom om andra världskriget, men han skriver om andra världskriget lite, och så låter han judarna hämnas i den här filmen. Så det är då till exempel ett förband med amerikanska judar som leds av Brad Pitt. Och de drar runt i Europa och dödar nazister och torterar nazister, och de skalperar nazister.
Efter alltså det är kriget är över.
Under kriget, liksom, som är just ett sånt där frifräsarförband liksom, som håller på skräms och grejer. De har till exempel en kille som de kallar The Bear Jew, slår ihjäl folk med ett baseballträ. Och i filmen sitter man hela tiden och hejar på de här, för de är liksom coola och roliga, och de har en sån här skön jargong och flabbar, och just nazisterna blir jätterädda och så.
Hear that?
Yes.
Sergeant Donnie Donowitz. You might know him better by his nickname. The Bear Jew. Now, have you heard Aldo the Apache? You got heard about the Bear Jew?
I heard of the Bear Jew.
What'd you hear?
beats German soldiers with a club.
He bashes the brains in with a baseball bat, what he does. And Werner, I'm going to ask you one last goddamn time. If you still respectfully refuse, I'm calling the bear Jew over. He's going to take that big bat of his, and he's going to beat your ass to death with it.
Men de begår ju också krigsbrott egentligen. Det är ju det är. Och det är det här som är problemet med krig att, och som är problemet med att gå in i den här konflikten och låtsas som att det finns en solklart god och en solklart ond sida. Alltså det klassiska problemet då som 100 krigsfilmer och krigsromaner och historiska skildringar beskrivit att när man går lite närmare så är det mycket svårare att se skillnad på gott och ont. Och när man tittar på The Bear Jew som är liksom, aha, som slår ihjäl en obeväknad tysk soldat som sitter på knä med en pinne så här, så är det svårt att säga att han är underdoggen. Det är han faktiskt inte. Eller alltså,
ja, absolut.
Och då är det svårare att säga också vad är det man slåss för? Slåss de för demokrati? Slåss de för mänskliga rättigheter? Eller är de bara precis som ryssarna att de krigar för makt och personlig vinning, punkt slut.
Det har varit spänning mellan Kina och USA, mellan Kina och Taiwan. Det är krig, Putin och Ukraina. Mm. Nu börjar bankväsendet skaka, inflationen, allt det.
Jag läste att de amerikanska, australiensiska och brittiska ledarna skulle träffas nu och tänkte så här, australiensiska, jaha, för de håller på med någon superupprustning nu för att de har så mycket problem med kineserna. Det är så, gud, just ja. Där nere finns det också en stridslinje nu som, det är många stridslinjer.
Men Paul, han är ju kvar nere i Phuket. Ja. Så jag funderar på om man bara ska ta sitt pick och pack till honom och bara leva någon så här all inclusive liv där nere. Bara för att slippa ångesten för allting.
Gör en exit från den svenska bostadsmarknaden och bara leva som en sån man som dyker upp i kvällstidningarna ibland. Så här, vadå? Maten är god och tjejerna är unga och vackra. Det är väl perfekt. Då sitter ni hemma i slasket med era tråkiga tanter. Din nya Bella. Det här var ett muntert avsnitt av Fint, Fult och Pengar.
Jag tror att vi har med all rätt så får man känna så här. Det blir bättre nästa vecka.
Det kanske är roligt nästa.
Hej då. Glöm inte att Fint, Fult och Pengar släpps varje torsdag. Och berätta om vår podd för alla dina vänner.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.